Varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Ja, och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot och också styrelseledamot i Kungsleden, Traction och Rydgruppen.
Har du gjort några kul i veckan?
Ja, jag har lagt ganska mycket tid på börsen faktiskt. Det blev lite dramatik där, så då får man snabbt kolla igenom vad man tror. Och det känns som jag hade ganska rätt och jag har varit lite aktiv.
Härligt, härligt. Jag vet vad jag gjort då?
Ja, jag tror att du spelar golf.
Jag var ute och spelade golf med kunder igår. Ja. Så var ute och käkade middag på kvällen.
Ja, trevligt.
Ja, supertrevligt.
Så att, det är länge sedan man träffat kunder på det här sättet.
Ja, det måste vara ett och ett halvt år sedan kanske, eller ett år sedan. Ja. Så att det var väldigt trevligt. Det känns ju som att det blir magi när man samlar ett gäng som kanske inte har träffats förut. Mm. Men som har gemensamma intressen. Mm. Golf och börsen. Ja. Så att det är mycket kärlek.
Härligt.
Men ja, idag då så har vi kommit till avsnitt 137 och vi spelar in torsdagen den 23 september. Och det här är då en podd från min arbetsgivare IG. Och om du är ny lyssnare till podden och inte känner till IG sedan tidigare så är IG en global tradingmäklare. Huvudkontoret i London och hos IG kan man handla ett stort utbud av marknader med olika typer av hävstångsprodukter. Allt från apelsinjuice till populära aktier. Så gå gärna in på ig.com för att läsa mer. En nyhet som kom relativt nyligen är att IG har ju lanserat turbovaranter på aktier. Så gå gärna in på ig.com för att läsa mer. Ja, Jonas, vad har vi på dagens agenda?
Ja, det är mycket att prata om idag. Och, vi pratar börsen som vanligt då, våra observationer. Vi kommer att prata lite grann om Goldman Sachs som har gått igenom bear market. Så då har du tittat lite grann på. Jag vet att du har med dig lite exempel på hur en swing trading strategi kan se ut. Vi kommer att prata om vad som hände i USA med Federal Reserve och Evergrande som då ser ut att gå mot en upplösning som marknaden har spelat helt rätt. Lite observationer på BNP och några bolagsobservationer. Jag har gjort lite handel i fonden så kan jag prata om det också. Men idag har vi med oss en kär gäst som har varit med tidigare.
Mm. Och det är Erik Strand. Ska man prata om ädelmetaller så är det Erik man ska gå till. Eller vad säger du?
Mm. Det ska man definitivt göra.
Ja, varmt välkommen till Börssnack.
Tackar, tackar.
Ja, hur är läget?
Det är bara bra. Mm.
Vi tänkte vi värmer upp det helt enkelt. Fem snabba, är du beredd?
Vi försöker.
Guld eller silver på 12 månader?
Silver.
Guld och silver högre än MSCI World All Countries i procent vid årsskiftet.
Eller den hade blivit svår eftersom vi ligger ganska långt efter i år, men
det kan komma från nu.
Från nu bättre.
Okay.
Mest omedelbara hotet för aktiemarknaden. Vad tror du det kan vara?
Ja, vi har pratat om Evergrande här. Alltså, den löste sig kanske en del, men det kan få en smittningseffekt. Bankerna börjar höja räntorna på de andra bolagen och de får problem. Kan smitta vidare skuldtaket i USA. Tillfälliga saker, men sen har vi ju en väldigt högt värderad börs som bara väntar på att få gå ner, men som det inte får göra. Så att, dess egna tyngd skulle jag säga. Alltså, ju högre värde det blir, ju mer pengar krävs för att lyfta börsen. Heter det.
Ett minskigt moment. Ungefär. Mm. Kryptovalutor, hot eller nonsens gentemot guld och silver utifrån ett hedgeperspektiv?
Jag ser det inte som ett hot. Och valutor är det ju inte egentligen per definition. Jag gillar blockchain. Transfereringen tror jag på. Stablecoins tror jag kommer. Både på e-kronor, e-rubel och på guld. Mm.
Högst potential i avkastning bland dina innehav, aktier eller fonder, ETF-er?
Ja, Silver Bullet, våran fond, den har ju högst riskklass. Även om våra nya ETF också har en hög riskklass så är ju Silver Bullet den med högst riskklass. Och marknaden ser bra ut nu framåt så att det blir Silver Bullet.
Right.
Spännande, då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik, det har varit mer dramatiskt på marknaden här ett tag. Vad är dina tankar?
Ja, det föll ordentligt där i måndags. Mm. Var ner ordentligt i Europa, men S&P 500 USA steg ner 1,7%, så det blev inte så farligt. Nu har ju marknaden börjat reklera upp lite grann också från översålt läge. Men någonting som jag noterade är att vi ser ofta de här stora rörelserna i början på veckan, ofta måndagar, tisdagar. Om man kollar senaste tiden här, senaste året, när marknaden har fallit med cirka 2% eller mer, så har det varit, det var måndag 20 september, det var måndag 19 juli, och sen var det onsdag 19 maj, sen var det tisdag 11 maj, det var tisdag 20 april, sen var det måndag 21 december, det var onsdag 28 oktober, men sen var det måndag 26 oktober, sen var det måndag 21 september.
Så det är bara köpdagar alltså?
Ja, men det är ju många av de här nedgångarna som har skett då i början på veckan, vilket är lite intressant. Vad vet jag, folk kanske sitter under helgen och funderar på vad de ska göra. Och att det kommer nyheter och så vidare. Så att, men oavsett då, om man kollar på S&P 500, fortsatt stigande trend om man kollar på grafen. Vi har inte brutit under några viktiga nivåer. Och kollar vi på andra ledande marknader, kollar på DAX, Eurostox, OMXS30 fortsätter egentligen handlas sidledes. Har gjort det de senaste månaderna. Så att, det har inte hänt någonting större rent tekniskt då, även om vi fick en stark nedgång då i måndags.
Mm. Och jag tittar på det där också, från botten då i mars 2020 så har vi fått de här stora rörelserna vid det här tionde tillfället. Mm. Varje gång har det gått upp dagen därpå.
Mm.
Så att det var min take också, så länge inga nivåer bryts så är det stor sannolikhet eller möjlighet att man nu väljer att det regulerar upp redan dagen därpå, så att passa på de här tillfällena. Det som man ska hålla koll på nu, tänker jag, på S&P, det är ju, orkar vi slå över den gamla toppen då, så att det inte håller på att bildas någon typ av huvudskuldra eller ja, någon typ av toppformation här då.
Mm. Ja, men precis, och när jag kollar på när marknaden har fallit kraftigt, då vill jag gärna se styrkan i upprekylen. Jag brukar ge lite indikation på hur stark marknaden är. För en upprekyl från ett översålt läge, det ska ju vara den liksom enkla resan för marknaden att studsa uppåt. Sen om vi då ser att den här upprekylen börjar tappa fotfästet och man ser lite svaghetstecken då, då finns det en större sannolikhet att man fortsätter neråt.
Mm.
Men just nu då så är det ganska bra styrka i upprekylan. Vi ser även de här klassiska risk-on-indikatorerna som också har reglerat upp lite grann då.
Mm.
Så att inga större svaghetstecken där. Och kollar man säsongsmässigt så går vi snart mot en lite starkare period på året. Kollar man på en del sentimentsindikatorer, som till exempel andelen positiva från AAII, så är den på väldigt låga nivåer. Det är en liten andel som är optimister. Och det är sällan vi ser det i samband med större toppar i marknaden.
Ja,
de brukar vara tvärtom, att väldigt många är positiva.
Mm.
Cykelmässigt så indikeras en större topp i nästa år. Vågmässigt så rimmar här också lite grann med att vi är i slutskedet av en längre uppgångsfas. Det rimmar även med att vi ser lite större divergenser i momentum, veckografer. Vi ser också en del mer långsiktiga breddindikatorer som har börjat falla tillbaka då. Så att, ja, kortsiktigt, VIX-index har gett en lite positiv signal också.
Mm.
När VIX-index stiger över bollingbandet som faller tillbaka under, så brukar ofta fortsätta falla kommande månaden då. Så att, ja, sammantaget, inga större säljsignaler rent tekniskt då för aktiemarknaden.
Nej. Vi ska prata om Goldman Sachs bear market indikator, men innan vi kommer dit så mina observationer på BNP är, eller prognoserna på BNP, det är att Federal Reserve till exempel, som kom ut med ett icke-besked igår, men ändå kommer då börja höja lite tidigare än vad marknaden förväntat sig. De sa att BNP-tillväxten ser ut att liksom mattas lite grann, och det var flaskhalsar bland annat som en av förklaringarna. Det var fortsatta covid-spridningar som drog ner tillväxten, och tittar man på lite mer snabbdata så har vi till exempel Atlanta Feds GDP Now, som man kan titta på gratis, bara googla på det, så kommer ni få se deras indikatorer. De är själv lite förvånade av hur matt det ser ut då. Och tror att det har med liksom baseffekter att göra. Och den BNP-siffran, den är ju väsentligt lägre än det som nu till exempel Fed, men även en del makroekonomer ger till känna. De pratar ju fortfarande om ganska höga tillväxttal för amerikansk BNP, och 6% har ju man pratat om ganska länge nu, men nu börjar de här falla tillbaka lite grann då. Jag kollar på JP Morgans, de har någonting som heter Nowcast, och de tittar ju också på snabba indikatorer för att försöka fånga förändringar i momentumet, och även de faller tillbaka. Och då tänker jag att vi kanske går mot en fas där vi kan få liksom en oro för ekonomin, för tillväxten. Vi har fått en del vinstvarningar. Det handlar mest om flaskhalsar. Men ändå, tror du att det här kan smitta av liksom på börshumöret, eller skulle det kunna accelerera bortom den här potentiella lilla kulmen som vi ändå ser här nu då, i indikatorerna?
Mm. Ja, men det kommer vi i så fall se i priset, där aktiemarknaden i så fall bryter neråt.
Mm.
Och det har vi inte sett än då.
Nej.
Jag brukar ju försöka följa trender, identifiera trender, och sen få signaler när trender är på väg att vända.
Just det. En faktor som då fallit ifrån lite grann som har stort fokus, det är Evergrande, det stora bygg- och fastighetsbolaget i Kina. Och det verkar ju som, enligt de senaste medieuppgifterna från kinesisk media, så kommer man nu att ta över det här fastighetsbolaget och stycka upp det i tre delar och slå samman delarna med redan statsägda företag. Så då kan man avdramatisera den som en potentiell bear market signal. Men om vi ändå är inne på bear market, så du hade med dig en liten observation kring Goldman Sachs där.
Ja, exakt. Jag kommer skicka med en länk också i poddbeskrivningen till den här analysen då från Goldman Sachs. Och de skrev den här faktiskt våren 2020, i början på mars. Och jag tycker alltid det är intressant att läsa research när man har facit i hand och vet vad som hände.
Mm.
För då får man också se hur folk resonerade.
Mm.
Och det är väldigt duktiga analytiker på Goldman Sachs som har skrivit det här. Och deras framework när det kommer till bear markets, det är tre olika kategorier. Det är structural, det är cyclical och det är event-driven bear market. Och det de skrev då i början på mars där, när marknaden började falla, det var att det skulle vara ett event-driven bear market. Och med facit i hand så fick de ju rätt där.
Mm.
Och de kikar då, det är framförallt två olika indikatorer eller modeller som de använder sig av. Det är en modell som heter Global Risk Appetite Indicator och den som heter Global Bear Market Indicator. Om man då kollar till exempel på deras indikator där, Risk Appetite Indicator, den baseras då på bland annat cykliskt mot defensivt, baseras på small cap mot large cap, finance mot staples, S&P 500 mot low volatility. Och sen kollar man även på VIX, V-stocks, skew index, put call ratio. Modellen tar även hänsyn till lite kreditspreadar, till exempel high yield mot IG, investment grade.
Mm.
Sen kollar man på lite obligationer och valutapar. Så att en hel del av de här dataserierna brukar vi också prata om i podden här. Och då får de en bra inblick i själva sentimentet i marknaden. Och sen kollar man på en bear market indicator som baseras på arbetslöshet, det är räntekurva, det är kärn-KPI, det är ISM.
Mm.
Och i dagsläget då, så är den här uppe på drygt 70%.
Mm-hmm.
Så det är en hög nivå på deras bear market indicator. Jag har gjort så att jag har replikerat den här dataserien eller den här modellen, så att jag kan följa upp den sen i framtiden också då.
Mm-hmm.
Men oavsett då, så tycker jag ändå är intressant att se lite grann vilka datapunkter de kikar på där. Den här risk appetite indikatorn ger inga större indikationer i dagsläget då, men deras bear market indicator är faktiskt uppe på höga nivåer nu.
Intressant.
Men jag ska lägga till där att det här är enbart då baserat på fundamental data. Det är ingen teknisk data där, så att det är ingen timing indikator, utan den är lite mer trögrörlig.
Mm. Intressant. Man får se vad det blir utav det där då, om det kombineras med den här mjukare BNP-datan, ganska mjuk betydligt mjukare PMI-data som vi har sett från extrema nivåerna. Ja, vi får se om det rullar över. Det ska bli intressant.
Ja, jag kan också passa på att nämna, för jag har ju en egen signallista för bear markets. Och där har jag faktiskt, det är två stycken faktorer som ändå inte liksom har gett någon signal. Första är faktiskt earnings growth, alltså vinsttillväxt. Väldigt svaga perioder på börsen, då har ofta negativ vinsttillväxt. Mm. Även om det börjar rulla över på uppsidan liksom, från höga nivåer.
Det är svårt att öka mer liksom.
Ja, det blir svårt att öka mer. Så det är naturligt att det vänder neråt. Men det är ju fortsatt hög tillväxt i bolagsvinsterna. Mm. Och det är väl ändå en positiv signal för aktiemarknaden.
Absolut. Ja.
Och sen är det också fortsatt gynnsam tightening credit conditions. Det vill säga det är fler banker som lättar på kreditgivningen än som stramar åt. Och sen handlas S&P 500 endast 4% från 52 veckors högsta. Jag vill gärna se att den faller ner ännu lägre för att ge en signal då, för en större nedgång på marknaden.
Mm. Det är väldigt intressant. Och tittar man på liksom långdataprognoser nu i samband med Fed, så när vi har fått ner räntorna på de här nivåerna, så det tog ganska många år innan räntan föll under 2,5%. Nu kommer det förmodligen vara någon typ av tak i framtiden här. Och om man tittar på prissättningen på marknaden, så delar inte marknaden uppfattningen om att Fed gör det här rätt, utan tvärtom så tycker de att risken är väldigt, väldigt stor att genom att då strama åt nu, börja med den här tapering och sen då höja räntan, kommer att döda tillväxten då. Och tittar man på prognoser bortom 2022, så ser de ganska anemiska ut igen då. Att, vi har ju pratat om det här tidigare. Kommer platåtillväxten höjas eller kommer den vara samma efter pandemin då? Och ja, när allting av de här stödpaketen har verkt ut, även från regeringar, så kan man ju tänka sig att vi hittar den här normaliteten. Det kanske tar till efter 2022 innan vi är där. Men marknaden ligger ju 6-9 månader före och ska ju hinna diskontera det här. Med det då sagt, så ska man vara lite observant på hur makrodeltat förändras. För det kan vara en signal som aktiemarknaden faktiskt tar hänsyn till, även att räntorna är väldigt låga då. Mm.
Det som är positivt är ändå att om man kollar på Economic Surprise Index, så har de fallit tillbaka rätt länge. Ja. Så att makrodata har ju under en längre period kommit in svagare än förväntningarna.
Mm.
Så efter ett tag då kommer ju förväntningarna ner, och då kommer ju makro kanske ha lite enklare att slå.
Ja, det blir lättare att slå förväntningarna igen då. Precis.
Men vi är kanske inte riktigt där än då.
Nej. Du hade också funderingar kring hur man strategiskt ska jobba med swing trading.
Ja, men jag la ut en graf på Twitter här under veckan, just på en väldigt enkel swing trading strategi som har fungerat väldigt, väldigt bra de senaste åren. Och det handlar egentligen om att köpa på svaghet. Du köper när priset har fallit. Det här är en strategi som jag handlade förut på aktier. Innan jag fick en 30-dagars regel och när jag började på IG. Då.
Mm.
Men jag ser fram emot att sen när jag är egenföretagare och inte jobbar på någon firma, kunna handla lite grann hur jag vill. Mm. Och en strategi där då, som jag hade förut, det är du köper när priset faller under det lägre Bollingbandet.
Mm, okay.
Samtidigt som trenden är stigande.
Har det någon betydelse i vilken riktning Bollingbandet rör sig? Om det är nedåttrend, uppåttrend?
Ja, trenden kommer vara uppåt med tanke på att priset då är ovanför 200 dagars glidande medelvärde.
Ja, okay.
Och det, man undviker ju alltid de här större negativa marknadsfaserna, eftersom när priset är under 200 dagar så brukar det vara en fallande trend.
Mm.
Det är en jämviktspendlande strategi som har fungerat väldigt bra. Och då brukar jag då, som jag nämnde där, använda på aktier, kombinera den med fundamentala faktorer. Kika lite grann på hur det ser ut på olika fundamentala parametrar som vinsttillväxt, lönsamhet, risk och värdering.
Mm.
Så att när jag får den signalen då i mina högst rankade bolag rent fundamentalt då, så får jag köpsignaler.
Mm.
när de är då kortsiktigt översålda inom ramen för positiva trender.
Hur länge brukar en sån där trade vara då, eller en sving?
En eller två veckor.
Okay. Ja.
Helt enkelt. Så att, jag kan nämna några aktier här kommande avsnitten där jag kan ge lite exempel på hur det kan se ut då. Bolag då som har stark fundamenta och sen jämviktspendlar.
Mm.
Där man kan komma in på rekyler.
Mm. Om jag nämner två som fått mycket stryk då, och så om du kan ge någon något omdöme då. Embracer, som ju gillar så många privatinvesterare. Jag har den i fonden ska jag säga också, så jag vill ju att man pratar såklart positivt om dem, men den har jag haft det väldigt tungt.
Mm.
Etablerat en fallande trend här, trots att nyckeltal ser bra ut. Ett bolag som har förvärvsutrymme på 6,5-17 miljarder. Där det är win-win, som jag ser det i alla fall, för bolaget som köper spelstudios som de adderar till sin verksamhet, där man då köper in utvecklare som har kommit ganska långt i sin produktion då, skapandet av de här spelen. Spelstudion får en större kontext, kan sälja på större plattformar med hjälp av Embracers nätverk, så det är en win-win situation utifrån förvärvande perspektiv, men det har gått väldigt svagt. Hur ser du på det här tekniskt?
Rent tekniskt, man kan väl se det så att alla egentligen som har köpt aktien under större delen här av på 2021 då, har ju nu hamnat med förluster. Aktien handlades inom ett intervall här från februari, början på året. Sen bröt aktien ner från det här intervallet i somras. Så att alla som har köpt inom det här intervallet ligger med förluster. Då när aktien bröt ner, fortsätter falla. Sen när den kom tillbaka upp mot det här intervallet, det blir ofta så en större risk att den fortsätter ner. För att då är det många som ligger med förluster. Sen när den kommer tillbaka så blir man lite lättad. Och så kommer man ur. Passa på att sälja av.
Just
och då blir det ett förnyat säljtryck i aktien.
Mm.
Vilket vi fick här. Så att jag tror att för det första så handlas den under 200 dagars glidande medvärde. Så att jag kommer inte få upp några jämviktspendlande signaler i den aktien. Det är först när den återtar den positiva trenden som jag ser den som intressant. Då. Nu handlas den i negativ marknadsfas. Jag ser mer upprekyler, mer som säljtillfällen än som början på större uppgångar.
Mm. Intressant. Ett annat bolag som jag har haft problem med i fonden där jag tycker fundamenta ligger på rätt plats, det är Nobia, kökstillverkaren. Och mitt argument till att investera i den var att den brittiska marknaden, som är en väldigt stor marknad för Nobia, öppnar upp i april. Och, eller man kunde öppna butikerna då. Och där såg man en ordentligt stark tillväxt. Sen är det ett bolag som inte bevakas av speciellt många analytiker. De som tittar på det är ju positiva, men aktien har ju helt havererat, passerat 200 dagars glidande medelvärde. Det har inte kommit några nyheter från bolaget, annat att man kan väl förvänta sig att renoveringstrenden och köp av kök fortsätter i en god takt. Hur ser du på den tekniskt då?
Nej, jag ser inget speciellt med den rent tekniskt. Det handlar alltså nedanför 200 dagars. Jag ser ingen större trend om man kollar på längre sikt. Vi får se om vi bildar en högre botten, men jag tycker inte aktien alls ser intressant ut.
Mm.
Men en aktie som är däremot jag tycker ser intressant ut, som du kanske gillar, det är Balco.
Mm.
Som du nämnde för några veckor sedan där. För den aktien, det är ju en aktie som har ändå stått emot väldigt bra här senaste tiden. Aktien har konsoliderat, rört sig sidledes under september och nu satt den i 100 dagars högsta. Jag är en lista där jag kollar på alla nya 100 dagars högsta. Jag kikar på det varje kväll för att se vilka aktier som visar styrka. Och Balco är ett av de bolagen.
Just det.
Du nämnde att du har gjort några förändringar i portföljen också.
Mm, absolut. Jag har investerat i ett spanskt bolag som heter Greenergy Renewables. Och det här är ett spanskt energibolag som utvecklar, bygger och säljer solparker. Och Och många av de här parkerna står i emerging markets. Chile, Colombia, Peru, Italien. Kanske inte emerging markets, men det är soligt här i alla fall. Och de har också parker i UK. Och det är inte ett land som jag kanske ser som sådär soligt. Sen behöver ju inte solen skina för att de här ska funka. Men det här är ett bolag som är väldigt billigt på PEG. Och i år så har de en vinsttillväxt på blott 5%, men 99% nästa år, 44% året därpå. Och sales växer med nästan 100% i år, 50% nästa år, 30% året därpå. Och P-talet ligger på 47 på årets vinst, 24 och 16. Det här är då PEG på, om man tittar på 2022 och 2023, på 0,2 och 0,4. Så det här är ju ett bolag som jag tycker platsar väl. Och pratade ju solbolag tidigare. Jag har tittat noga på de här och valde då just det här bolaget. Och Green Energy Renewables. Har du någon teknisk kommentar på det här?
Nej, men den aktien tycker jag ser intressant ut. Det har ju varit en konsolidering här under större delen av 2021. Och nu ser det ut som att aktien då håller på att bryta uppåt. Så att, ja, the bigger the base, the higher in space.
Ja, nu ser där. Ja, kul. Men du, ska vi inte ta och prata med Erik Strand på AUAG-fonder?
Det gör vi.
Ja, Erik, välkommen tillbaka till podden. Kan du för nytillkomna tittare berätta lite grann om vem du är och vad du gör idag?
Ja, man har ju blivit lite till åren så att man har varit med ganska länge i finansbranschen, mer än 25 år, om man slutar räkna där kanske. Och gör det som en passion faktiskt, att jag verkligen tycker det är så kul, inte som ett jobb. Och som nu då lyckats få starta egna fonder i ett eget varumärke, det är väl liksom finalen som jag ska hålla på med länge egentligen, hela livet tänkte jag, ingen pension i tanke. Annars är det ju egentligen att utnyttja tid och livet, mycket fokus på det, hälsa, träning. Verkligen, ibland brukar jag säga att pengar är inte pengar för man använder dem, så det är inte att samla dem på hög. Även om man pratar om finans och avkastning så är det ju användandet av pengar också som är väldigt viktigt. Mm. Så en liten helhet.
Jag vet att du kör mycket yoga.
Ja, förut var det ju fäktning när jag tävlade och mycket så kom jag över på fitness och styrketräning och sen blev det yoga, ganska tuff fysisk yoga då. Så att, det är ganska bra. Där handlar det om att vara lugn när det är tufft, eftersom man kör en tuff yoga. Och det passar väldigt bra när man är i förvaltningsbranschen som vi, att det är när det är tufft, det gäller att vara lugn. Alltså när det går bra för oss i branschen så är det ganska lätt jobb. Men när det är tufft, det är då det gäller. Så det är en bra träning. Mm.
Och guld- och silvermarknaden kanske till och med, eller framförallt silver har ju gått relativt svagt senaste tiden. Mm. Har det varit en tuff period?
Ja, alltså det, för mig det räknar jag kanske inte som jättetufft. Alltså silver rör sig, man kan ju tycka att 2-3% är mycket, men i silver så är kanske 10% inte ovanligt, både upp och ner. Så att det är på ett sätt små rörelser, men det har varit lite tråkigt att det inte har kommit loss. Vi är väldigt tacksamma för att investerarna liksom inte har liksom gjort uttag, utan investerarna är kvar, vilket är väldigt ett styrketecken tycker jag, och känns väldigt bra sen när marknaden vänder upp igen. Men fundamenta har inte ändrat sig, och i viss mån så är det ju som så att det är möjlighet för nya investerare att komma in till inte allt för höga priser också.
Om man tittar på ditt fondbolag då, så har du två fonder och en ETF. Kan du övergripande och kort beskriva dem, så ska vi gå in på varje fond sen?
Vi har ju valt att ha fondhotell då, så att AIFM Group är det som står för de två svenska fonderna som är vanliga ljushetsfonder, dagliga handlade. Och som då AG Silver Bullet och AG Precious Green, de två fonderna. Och i somras här då så lanserar vi ju en ETF via Han ETF. Den är ju liksom, ligger i Irland, som de flesta ETF-erna gör. Och det som är spännande där är ju att det är den första svensk skapade ETF-en mot en global marknad. Men vi har ju exakt som har funnits i alla år här, men det är ju mot Norden. Och ingen har ju vågat sig på att göra en global ETF inom i och för sig då en sektor. Så det är ju väldigt, väldigt spännande projekt. Men man ska ju veta att det är små marginaler när det gäller ETF-er och mycket dyrare att driva.
Mm. Varför gör du det då?
Ja, en bra fråga. Man gillar att skapa nytt och jag tror ju att ETF-marknaden, även om Sverige ligger långt efter, så tittar vi på USA så är det ju över halva marknaden och i Europa växer det kraftigt också. Men Sverige som är så stort på vanliga fonder är hopplöst dåliga, ska jag säga, på ETF-er, men jag tror att det kommer att vända sig fler och fler plattformar och börja ta upp ETF-er. Så att, och jag tror att det är många gillar ju investerare som har sagt i Silver Bullet-fonden. Men en del kanske vill toppa upp med något inom ädelmetaller som man kan köpa och sälja under dagen. Det finns ju ändå ett antal intressanta fördelar med en ETF att den handlas som en aktie.
Absolut.
Så det tror jag är...
Ja. Och i fonden är det enbart långa positioner där du spekulerar i prisuppgångar eller kan också gå kort?
Tänker vi på alla fonder eller på den nya ETF-en?
Nej, men jag tänker...
ETF-en är ju skriven i sten, den följer ju ett, liksom det man...
Ja, men jag tänker på till exempel Silver Bullet.
Ja, vi har ju valt att vara bara långa. Tidigare har jag haft en hedgefond där man är både lång och kort. Men den här gången har jag satsat på att vara fullinvesterad, alltså 97,5% plus minus 1,5% så mellan 97 och 100 alltid. Så att investeraren vet vad de köper. Så går marknaden upp så går fonden upp och går marknaden ner så går fonden ner. Så det är en väldigt enkel bild. Sen blir det ju till investeraren att bedöma när man inte ska vara med. Men man köper inte en black box liksom, när man inte vet vad vi gör. Vi har också gått ut så att vi har lagt alla innehav på hemsidan med live tickers i fonden. Så man kan liksom se.
Alla innehav alltså.
Om man tittar på just den här Silver Bullet-fonden så har du en SRRI-risk på 7. Det är inte många som har det. Hur resonerar du kring det där? Och har det varit så om du backtrackar? Ja. Ligger du så pass högt i risken?
Ja, vi ligger 7 plus.
Ja.
Ovanför, utanför skalan.
Ja.
Det är ju riskklass. Och vi brukar, alltså vi gick ut med det från början att Sveriges, eller kanske Europas mest riskfyllda fond. Och det skapar ju ett intresse och det svänger mycket. Men jag menar, riskklass mäter ju volatilitet. Exakt. Och det är inte samma sak som risk. Det såg vi ju på företagsobligationsfonderna som hade riskklass 2 och tappade 3 års avkastning på några veckor.
Men det var likviditetsrisk, det är någonting annat.
Ja, men det skapade en risk som var mycket alldeles större. Påtagligt. Och det försvann mycket pengar så att säga. Och som vi tror på caset väldigt starkt och under de kommande 10-20 åren och volatilitet i en uppåtgående marknad är inte så farligt.
Hur tänker du utifrån ett allokeringsperspektiv? Jag sitter ju med allokeringsmandat och så pluttar jag in alla de här fonderna och så ska det ju bli en någon typ av KID-risk eller SRI-risk. Ni ligger ju väldigt långt ut så att det blir ju för mig då får jag väldigt lite av er så att säga.
Ja, jag tänkte skulle be Erik här att göra en jag vill ju att branschen får en riktig modell för det så man inte bara adderar riskerna och sen tar procenten på det och får en summa. För det handlar ju egentligen i portföljteori om korrelationen mellan fonderna eller tillgångslagen. Och tittar man då, vi är ju, har ju aktiefonder, men korrelationen med den breda aktiemarknaden är ungefär 0,3. Så att man kan addera en ny teknikfond eller bioteknologifond med Silver Bullet och få en lägre risk och ändå ha spännande, intressanta innehav. Så just allokeringsmässigt så ska jag säga att det bidrar och det är någonting verkligen vi vill försöka lyfta fram för det har blivit väldigt mycket att man bara adderar.
Om du får ett jättestort inflöde, du får 100 miljoner, halv miljard, hur gör du då? Du kan inte köpa alla underliggande antar jag, eller vad skulle du gjort i sånt fall?
Alltså för mig är det väldigt viktigt hur man strukturerar en fond från början. Så att vi tittar ju på alla innehaven så att vi verkligen kan köpa och sälja fullt ut. Så att det har vi inga problem med att hantera. Och kanske skulle man kunna, om man tittar på beräkningen, om fonden skulle bli 10 miljarder så skulle vi kanske teoretiskt börja få problem. Men troligen i det scenariot så har även de underliggande innehaven vuxit i storlek. Så då tror jag att den flyttar sig ännu mer framåt.
Just det.
Jonas har ju under poddens historia inte pratat så jättegott om guldet. Det saknas kassaflöden och räkna på och så vidare. Men om du ska försöka pitcha till Jonas varför han ska öka andelen i sin allokering mot guldet eller andra ädelmetaller? Vad skulle vara liksom främsta?
Ja, om han stängde sitt datalock och tittade på utsidan så ser han ju en guldbull där. Eller hur, Jonas? Så den finns där hos Jonas också.
Ja, just det.
Men ja, guld ger ju ingen utdelning. Det ska inte ge en utdelning. Det är egentligen definitionen på guld. Det ska inte göra en utdelning. Och guld som vi har i Precious Green som råvara, där ser vi ju ädelmetaller som en defensiv, alltså ett försvar i en portfölj. I den nya ETF:en eller Silver Bullet så är det ju bolagen. Och det är ju mer ett offensivt spel på ädelmetallsmarknaden. Och där är ju, det är ju bolag och bolagen ger utdelning. Och där är det väldigt intressant för bolagen är i en annan cykel än i många andra branscher. Man har alltså sanerat bolag, alltså minskat belåningen. Många andra branscher har man ju liksom bara lånat allt vad det går. Här har man dratt ner på belåningen, dratt ner, alltså verkligen blivit lean and mean. Man ser mycket M&As, merger and acquisitions, och en trend med höjda utdelningar. Så det är ganska många positiva signaler just utifrån att komma in i marknaden vid rätt tillfälle.
Ja, jag har inte köpare än, men nej, det kanske blir.
Det var någon som sa, när Jonas köper, då ska vi sälja guld. Ja, då har vi nått toppen.
Ja, det är bra, då ska jag lägga ut de blänkarna.
Nej, vi har med några minuter kvar på oss här. Så att,
Vad är de största, så att säga, drivkrafterna för metallerna nu? För att det har ju varit lite stilt ändå om man tittar på marknaden. Och varför har det varit så? Varför... Alltså det finns ju makrotrender som borde tala för till exempel silvers fördel. Ja. Men det har inte riktigt kommit igång.
Nej, så det rör sig kraftigt och allting beror ju ofta på vilka mätperioder man väljer start och slutpunkt. Men silveret gick ändå upp 40% förra året, så det var inte ett dåligt år. Men det rör sig ganska ofta så att det står stilla och sen lyfter sig trappsteg, ganska kraftiga uppgångar på kort tid. Så det är inte, börsen kanske mer rör sig lite mer långsamt uppåt och sen lite kraftigare neråt, men det är inte så råvarorna rör sig. Och sen tittar vi igen på caset varför, så är det ju egentligen skulder, alltså den monetära inflationen, det är ju det stora caset för ädelmetaller med den enorma skuldökningen vi har nu och centralbankernas balansräkningar som är helt är nästan utanför kartan om man jämför med tidigare. Så att det kommer ju underliggande driva guld- och silverpriset. Sen det som är silver är väldigt intressant, det är ju silvers användning, alltså både guld och silver i high-tech. 10% av all guldproduktion ungefär går till high-tech, alltså alla datorer, mobiltelefoner har guld och silver i sig. Man gör dem inte utan det, så att allt det behövs. Det går inte att ersätta, för det är de ämnena som har de bästa egenskaperna. Alltså rymdresor, astronauter måste ha guld på sina skärmar, eller det nya James Webb-teleskopet. För att kunna se hur universum skapades så är det tack vare gulds reflektion. Så det är ju enorma high-tech-ämnen, och hur silver används då i bilar, ännu mer i elbilar. Och det är det ämne som leder el och värme bäst. Så att vi kommer få en brist på silver. Och det, en brist på en råvara. Det finns ingenting som driver pris så mycket som en brist på en råvara som är nödvändig.
Mm. Hur ser produktionscykler ut om man tar både guld och silver då? Mm. Utvinns det mycket eller lite?
Det
eller?
Är svårt att hitta nya fyndigheter. Nu i och med att de har varit en cykel från, vi hade ju en bull market fram till 2011, sen var vi en bear market och sen har den bottnat ut och varit lite baby bull och sen nu har det stått stilla igen. Då har man ju inte gått på med ny prospektering på det sättet, utan tvärtom så har man ju dratt ner på sina skulder och gjort det, tagit hand om de drifts man har, och det tar ganska lång tid att komma sätta igång en gruva eller hitta nya gruvor. Det är långa löptider, så det är ingenting man kan möta med ny produktion. Och det är också så att just i silver så är det är få gruvbolag som har silver som sin primära råvara. Alltså ett kopparbolag börjar inte utvinna mer för att få fram mer silver, för då måste de ta mer av allt. Utan det är egentligen då bara de här primära silverbolagen som skulle ha det incitamentet att på något sätt försöka utvinna mer då.
Mm.
Och det är de vi fokuserar på också i silverbollet, de som har mycket silverandel i sin produktion.
Mm. Om vi bortser från risken att det kan bli globalt strömavbrott och blockchain funkar, Ser du inte ändå att det skulle kunna vara det som gör att guld och silver utifrån liksom, ja, portföljteori inte riktigt lyfter, utan man säger att ja, det kanske blir krascher och depressioner där borta, men risker för pengar minskar om vi kan så att säga, skjuta ut motpartsrisker i en digital värld. Ser du det som liksom, en potentiell motvind mot de här som är goldbugs, ska ha massor med guld i kassaskåpet och känner sig
konfidenta? Alltså jag kan ju, alltså en stablecoin på guld tror jag ju på, eller en stablecoin på vår ETF, alltså absolut. Men de som kallar det krypto, som det nu är bitcoin, där ser jag ju, värdet är ju att kunna transferera, skicka information, om det är pengar eller dokument man skickar, och att man tar betalt för det. Men jag ser inget värde i dem i sig. Alltså, en bitcoin, det kommer ju en bitcoin 2, en bitcoin 3, 21 miljoner nya. Det är ju bara att göra fler sådana. Det finns redan 2-3 tusen. Och du gör dem snabbare och säkrare. Det är ju en tävlan att göra dem snabbare och säkrare. Och så digitalt guld är ju en stablecoin på guld. Inte en annan krypto som inte har någonting underliggande. Så jag tror att det finns en framtid för blockchain och transferera pengar. Som sagt, då e-krona, e-rubel. Men det är lite av andra incitament. Ryssland vill kunna skicka pengar utanför Swift-systemet. Det är där. Men de kommer inte vara värda mer. En e-rubel kommer ju vara värd lika mycket som en rubel. Och en e-krona kommer inte vara värd mer än en vanlig krona.
Mm. Hur ser flödena ut då, om man tänker centralbankerna? Köper de guld, säljer de guld?
Centralbankerna har ju varit stora köpare sedan 2010, alltså de sista 11 åren har de ju varit stora nettoköpare av guld. Och tittar man på valutareserver, Sverige har inte så mycket, vi har ju typ 12% av valutareserven i guld. Så Riksbanken har guld, Riksbanken använder ju delar av sitt guld i finanskrisen för att hjälpa bankerna i Sverige. Tyskland och USA har ju över 75% av sin valutareserv i guld. Så att, och Kina är ju köpare och östländerna är ju mycket köpare. Och vi har sett nu är ju faktiskt att vissa europeiska länder har börjat köpa guld också. Så att mer. Och det är en liten ny trend.
Mm.
Hur agerar kommersiella aktörer och spekulanter gjort här senaste året?
Ja, där är ju den stora frågan i hela marknaden, om man ska gå in lite mer på djupet, vad är det som... Ja, påverkar och stör marknaden lite, det är ju just det som händer på COMEX, den amerikanska råvarubörsen, som styr priset, trots att man egentligen inte är den underliggande fysiska marknaden. Men de storbankerna har ju använt COMEX, är ju commodity exchange, alltså råvarubörsen, och syftet var ju att producenter, om det är bönder eller guldgruvbolag, skulle hedga sin produktion för att ha säkra intäkter i framtiden. Det var hela syftet bakom COMEX, men bolagen gör ju inte det. Det är väldigt, väldigt, väldigt lite hedgning. För när de gjorde det, de stora bolagen, så blev det helt fel. Och ägarna blev riktigt arga att man gick in och hedgade vid fel tillfälle. Så det är inga bolag som vågar göra det om de inte är i en problemsituation. Utan COMEX har blivit en arena för storbanker. Där man då, tyvärr, som även inom valutor, räntor, energipriser, har kunnat styra marknaden, lägga ut spoofing ordrar mitt i natten, liksom när det är tunn handel. Alltså, vem lägger ett års volym sälj mitt i natten i en illikvid marknad om man inte vill starta igång någonting? Mm. Vad man har gjort är ju att man har fått trendföljande fonder, som var en lysande idé i början på 2000 och under liksom fram till 2010-11 gick väldigt, väldigt bra. Har ju fått problem, för de här storbankerna vet ju hur de reagerar när vi bryter igenom 200 eller 50 dagars eller 20 dagars. Då trycker de på säljknappen, och där har de då lagt så kallade spoofing orders, fått priserna att vika ner, och sen så går de här maskinerna från de trendföljande fonder igång, säljer, och så har de köpt tillbaks. Så det intressanta är att alltså, på alla sådana här tillfällen man har fått en chock i marknaden, så det är de som har stått som köpare. Och retail och trendföljande fonder som förlorar genom att de har då sålt sitt ägande till storbankerna. Men så det här är en stor situation som är väldigt avgörande, för att vi tror att nu är det slut. Det vill säga att Department of Justice, alltså FBI i USA, de har ju då, JP Morgan fick väl nästan böta 1 miljard, och några andra, Deutsche Bank, har fått böta pengar. Så att Vi tror, man kan inte veta det, för det här sker ju bakom stängda dörrar så att säga, men vi tror att de har fått order att sluta med detta, och då ser vi en potentiell engångseffekt att vi har ett nedtryckt pris som kommer liksom ta sig tillbaka där det borde vara om inte det här agerandet på Comex har varit. Så det är lite av en historisk tid. Mm. Men de sitter med förluster, de sitter med, ja, det var uppe i 100 miljarder i orealiserade förluster på sina korta positioner, de här storbankerna. De har kommit ner nu till 70 miljarder, men frågan är om hur länge de liksom, de måste ju ta sig ur det här på något sätt.
Mm, intressant. Jag vet att du har lite stressat med tid där, så jag tänker kasta mig över Precious Green. Vad var tanken med den fonden och vad är det för en fond som du inte kan ta ut i Silver Bullet?
Ja, vi var ute på riskklass 7 plus där med Silver Bullet, så vi vill ju ha någonting i huset som kanske har då lite lägre risk. Vi fortfarande bara kanske kommer ner till riskklass 5. Och då var ju taket att göra en 60-40 portfölj.
Okay.
Fast i en tidsanpassad modell. Mm. Där istället för att ha 60% globala aktier, ha 60% mot green tech. Och där tänker vi green tech på bolag som har eller gör de sakerna som behövs för att skapa en grön värld. Alltså inte de som har högst rating, om det är Deutsche Telekom, för att de ser bra ut, utan de bolag som ser till att världen kan bli grön.
Kan du ge ett exempel eller ett par exempel?
Jag tror du har något bolag som Schneider till exempel, ett sånt bolag. Umicore, det är bolag som förbättrar. Sen har vi då solenergibolagen, sen har vi då fuelcellsbolag eller batterier, och sen så har vi då råvarorna, koppar och litium. Så okay. Egentligen är det fyra strategier, så de växelverkar lite inom den här 60% aktiedelen. Mm. Och istället för att ha 40% obligationer, eller statsobligationer om det ska vara en riktig 60-40 som inte ger någonting, så har vi i princip 40% guld eller ädelmetaller, råvaran då, inte bolagen, som skyddsdelen eller försäkringen i fonden.
Okej. Okay. Och hur köper man det då? Hur förvarar man det?
I en fond så använder vi ETC-er. Och ETC-er, ja, då har du ett allokerat guld bakom. Så att, det är ett ganska smidigt sätt att äga det. Mm.
Vi har fått in väldigt mycket frågor på Twitter. Ja. Jag kommer inte hinna ta alla dem. Men en fråga gällande just bristen på halvledare. Mm. Är det någonting som påverkar silverpriset?
Det tror jag är väldigt, väldigt intressant av den här, att vi är nära en fysisk brist. Det finns inga reserver ovanför marken. Och eftersom silver, även om du bara använder mellan 20 gram i en vanlig bil och 50 gram i en elbil, så du behöver mer för hela den här tills det ska bli elbilar. Sen kan du återvinna när vi klarar där. Men du kan inte göra en bil utan silver. Du har liksom 40 ställen, alltså varje fönsterruta som ska bli varm, tändstift, överallt så har du lite silver på grund av sina egenskaper. Och den dagen industrin säger vi måste ha vår lilla egna lager, för vi får inte hamna i samma situation igen, då sticker priset. Så det är en riktigt spännande situation. För jag tror inte någon vd idag kan komma igen och säga att oj, vi glömde det också. Alltså, nu har vi ju haft halvledarkrisen, så att missar de det också, att vi kan inte göra bilarna för vi har inte silvret. Men Volkswagen kan göra det, men inte Mercedes-Benz. Då vill jag inte vara vd för det bolaget.
Så efterfrågan på silver borde helt enkelt öka?
Ja, den ökar i och med att användningsområdena ökar, för i och med att det är en riktig high-tech metall som inte går att ersätta. Det är ju den, där du kan ersätta den så använder du koppar. Du har mycket mer koppar i en bil än silver. Men du kan inte ersätta det där du absolut måste ha det, och då är det nödvändigt. Du får inte ihop en bil utan silver.
Mm. Jag tänkte vi rundar av lite grann så att vi kan släppa iväg dig. En fråga som jag tänker på som förvaltare är, hur kopplar du av från marknadsbruset?
Ja, om det inte är yogan då som vi pratade om lite innan där, så är jag väl att jag försöker läsa fiction-böcker. Ja. Jag försöker vara en helt annan värld. Det är väl de två sakerna. Mm. Och promenera. Mm. Jag tycker det bästa är att liksom vara utanför kontoret så mycket som möjligt. Det är där idéerna kommer.
Mm. Helt rätt.
Och hur kan man ta del av information från er? Eller om man är intresserad av guldet?
Ja, precis. Mm. Vi har ett väldigt populärt nyhetsbrev. Det är bara att gå in på hemsidan aagfonder.se och anmäla sig till nyhetsbrevet. Sen är vi ganska aktiva på Twitter. @aagerik eller aagstefan är också väldigt, vi har många följare på Twitter och är aktiva där och svarar så gott vi kan. Mm. LinkedIn finns ju också på såklart, men det är lite mindre aktiviteter.
Precis, för att du har ju anställt en riktig talang där, Stefan Abrahamsson.
Ja, Stefan är Twitter-fantast, han är, och är duktig på att kommunicera de bitarna, och så det är väldigt, väldigt bra. Och så har vi anställt Kristoffer också då, som är, kommer från ett fintechbolag. Så att vi moderniserar, vi vill ju verkligen, inte ska säga revolutionera marknaden, men vi vill göra nytt och utnyttja att vi är snabbare, rör oss snabbare än resten av marknaden.
Mycket intressant. Stort tack för att du kom och varmt lycka till framöver.
Tackar.
Stort tack.
Tack.
Ja, Erik, hur ska vi sammanfatta dagens podcast?
Ja, nej, men efter måndagens stora nedgång där så har ju aktiemarknaden börjat reklera upp lite grann då. Än så länge så ser vi inte att vi börjar tappa någon fotfäste i den här upprekylen. S&P 500 handlas ju fortsatt positiv trend. Jag kollar på Eurostox, DAX och OMXS30, så har ju marknaden egentligen bara rört sig sidledes de senaste månaderna. Så att det har inte hänt något större där för att förändra den strukturella trendbilden då. Så att jag har inte fått några större tekniska säljsignaler än så länge. Vi går mot en lite säsongsmässigt starkare period på året här snart. Vi ser en del sentimentsindikatorer som visar att det är väldigt liten andel optimister där ute. Och det är kanske inte det man brukar se vid större toppar i marknaden. Samtidigt så är det bra att kanske bevaka dem. S&P 500 skulle sätta en lägre topp. Det skulle vara ett första varningssignal då för den här positiva trenden.
Mm. Intressant. Och du hade också med dig tankar och idéer kring Goldman Sachs. Och du lägger ut en liten... Mm. Länk kring det där på hur de har tittat på bear markets, och där har du ju själv gjort mycket egen forskning.
Precis, jag lägger ut en länk där i poddbeskrivningen.
Och sen hade vi Federal Reserve som ju säger att de kommer höja tidigare än väntat, och det gör de samtidigt som de drar ner BNP-prognoserna. Vi ser svaghet i makrodata. Överraskningsindex befinner sig på låga nivåer på grund av att man har blivit besviken helt enkelt. Kan det rulla över och bli förstärkning nästa år? Ja, det är inte alls omöjligt. I takt med att flaskhalsar löses och covid bedarrar så skulle man kunna få en liten ketchup-effekt. Men det bästa tillväxtåret i procentuella tal känns lite bakom oss. Nu hoppas vi att vi kan rida den här trenden så länge som möjligt.
Mm.
Och vad tog du med dig av Erik Strands samtalet här? Det är alltid intressant att lyssna på honom. Mm. Och han har en liten annan angreppsvinkel på förvaltningen.
Jag är mest nyfiken på om han lyckades sälja in guldet till dig.
Mm. Jag får lyssna på avsnittet några gånger till så får vi se om det blir någonting. Det är inte riktigt min affärsmodell.
Nej, ja, just det. Ja, nej, men alltid intressant att lyssna på Erik när han pratar om guldet, och han menar ju på bland annat att halvledarbristen är också någonting som påverkar efterfrågan på silver. Jag menar lite grann på där att bolagen kommer eventuellt kanske börja bygga upp lite lager för att de inte vill ha brist på det i framtiden för att kunna fortsätta då sin produktion. Pratade lite grann också om manipulationen på COMEX, börsen, att storbankerna är med och har incitament att trycka ner priset helt enkelt. För att de ligger med mycket korta positioner och tjänar pengar när priset faller.
Mm.
Och ja, de har ett nyhetsbrev som man kan signa upp på.
Mm.
Det finns på deras hemsida.
Exakt, och de är väldigt aktiva på Twitter, och jag vet att du ställde ju frågan på Twitter inför det här avsnittet. Jag har sett massor med frågor, och det är bara att fortsätta fråga källan tycker jag. Fråga Erik Strand om det ni vill veta om guld och silver, för det är han väldigt, väldigt duktig på.
Precis, och han nämnde också att det fundamentala caset för guld och silver har ju inte förändrats, även om priserna egentligen har rört sig kanske sidledes senaste året.
Mm.
Så att, ja.
Ja, med de orden så rundar vi av dagens sändning. De bolag eller fonder som nämns, inga rekommendationer, det är observationer. Ha en riktigt trevlig helg.
Trevlig helg.